Ove-podden är tillbaka med ett nytt spännande avsnitt och den här gången så kommer vi att låta två riktiga handbollslegendarer komma till tals. Det får du inte missa i en podd som heter Ove kapitel 23. Först ut i raden i det här avsnittet är ingen mindre än Ola Månsson, tränare i H65, som ju som bekant tog SM-guld i förfjol och silver förra säsongen. Ola Månsson är väl en av de som kan mest om svensk damhandboll både på nationell och internationell nivå. Och av det skälet så har jag bett honom summera det nyss avslutade Europamästerskapet i Frankrike på damsidan. Ett mästerskap som mynnade ut i sjätte plats för de svenska damerna. Och Ola, vad tycker du? Hur skötte sig de svenska damerna under det här nyss avslutade mästerskapet?
Ja, väldigt, väldigt, väldigt blandat faktiskt. Svajigt i början, perioder och matcher. Svårt att veta vilka spelare som skulle vara bra och vara dåliga. Och den ena var bra den ena dagen och dålig nästa dag. Och sen så, när man ofta glömmer lite flyt, gör sin sämsta match när det kanske var sin viktigaste mot Polen. Vinner med ett mål där man hade Polen varit bra hade man förlorat den matchen. Och då hade man åkt ur. Och sen så gör man väl en, ja, inte jättebra match mot Montenegro för att vara lite snäll. Och sen så gör man en kanonmatch mot Frankrike helt plötsligt. Från ingenstans. Ja, så Ryssland är ju svårt att kritisera. Man kan inte mer än slå dem man möter. Vinner man med 10 mål så får de andra vara hur dåliga de vill. Man har ju i alla fall gjort ett bra jobb.
De landar på en sjätte plats, vilket väl är väl kanske till och med något bättre än förväntat. De gjorde ju en bra VM-turnering senast när man landade på fjärde plats. Men förhoppningarna var väl inte så stora med tanke på skadeläge och lite annat.
Nej, samtidigt så vill man ju bygga vidare på någonting som fanns och fjärde plats var kanske lite bättre än vad man egentligen var det mästerskapet och sjätte plats kanske mer speglar var man ligger någonstans. Jag tycker att det finns fyra länder som kanske är en nivå utöver de andra varav då tre spelar semifinal nu i Ryssland och Frankrike och Holland och sen så tycker jag att Norge och jag tyckte de visade det när de mötte Sverige eller att de är en nivå till upp så att säga och sen så är det en 7-8 lag som har chans att slå de fyra och som mycket väl kan vara med där uppe också men de tar inga medaljer för att de andra vet.
Så är det ju men ändå vi är med och ifatt Danmark och göra en kanonmatch där vi är nära att slå Frankrike, vilket hade då räckt i en plats i semifinalen, så att det är ju verkligen små marginaler.
Ja, det kan man ju säga. Å andra sidan så hade ju Frankrike kanske spelat annorlunda om de hade tappat poäng mot Sverige, så att det hade kunnat bli ett annat, alltså alla andra förutsättningar matcherna efter det hade ju blivit annorlunda om Sverige hade vunnit. Man ska också komma ihåg att Sverige tog 5 poäng och det var lag som i andra gruppen som tog 6 poäng och som kom efter Sverige. Så att lite tur och otur där hela tiden.
Det är någonting som man slås av när man tittar på de här. Alltså det är väldigt varierande resultat och det är som du säger, det går väldigt mycket i vågor. Lag som spelar fantastiskt bra ena matchen spelar otroligt dåligt andra matchen. Man tittar på Rumänien och lag som Sverige och även Sverige.
Så. Ja, men så är det ju. Jag tror lite hänger ihop med att man spelar varannan dag. Spelarna är ju, de här spelarna är ju bara när vi spelar 2 matcher i veckan, men inte 3. Och det är någonting annorlunda. Och dessutom så, när man spelar 2 gånger i veckan så är det ofta en ligamatch där man kan gå lite runt på material och ha avgjort matchen efter en kvart. Så är det ju inte några matcher i DM. Så att de lagen som har bytat mer och de lagen som har varit bra konditionstränare har ju hållit hela vägen också. Då ser man ju Norge som är väldigt bra tränade spelare och Frankrike som har bytat väldigt mycket har ju då spelat upp sig under turneringen. Och frågan är om de har spelat upp sig eller kanske så att de andra har blivit lite sämre.
Ola är en av dina egna spelare i H65, nämligen Mikaela Messing, fick ju också chansen så där i sista minuten att komma med det här Europa-landslaget. I mina ögon tycker jag att hon skötte sig alldeles utmärkt, det lilla hon fick spela. Vad tycker du själv, Ola? Var det för lite speltid hon fick, Mikaela, eller vad säger du?
Nej, egentligen inte, tycker jag inte det. Jag hade gärna sett att Messing spelade. Jag tycker att hon har spelat har hon gjort bra. Men Bengt Johansson hade någon att man skulle spela 50 landskamper innan man kunde göra nytta i landslaget. Och Messing hade 0-2 när mästerskapet började. Och alltså då kan man inte förvänta sig, och kan man inte förvänta sig så finns det ingen anledning att spela. Det är klart, jag tycker hon har fått en roll som hon kräver, och att hon ska få med och hjälpa till när det behövs. Så det fick hon göra. Nej, jag tycker de som etablerade som inkörda ska driva det hela. Så enkelt är det inte att man bara kan komma in och vara bra.
Om du tittar på personlig eller individuell spelarkritik, är det någon du tycker har levererat lite under sin kapacitet, och det är någon som tycker att har presterat bättre än vad man trodde?
Ja, ska vi börja med det negativa då, så känns det konstigt att säga Natalie Hagman, men den talangen och det hon har presterat för, så egentligen utom de två sista matcherna så har det ju inte varit en plusvariant. Det får man väl säga är ett minus. Och sen så har vi ju varit egentligen på positionen på Hanna Blomstrand av svensk handboll för tänka till. Alltså, vad har vi för alternativ egentligen? Och hur ska vi kunna... Alltså, vi har ju inget fungerande alternativ. Det är helt uppenbart. Så det har väl också varit lite negativt. Positivt så för mig är det ju en jätteöverraskning att Filippa gör det i mästerskapet, och det var ju ingen annan som trodde det, inte ens Henrik, eftersom han inte började med henne trots. Men hon har ju visat att hon var bra, och för mig är det en stor överraskning. Och sen så Lagerqvist är ju jättepositivt för mig också. Sen så måste jag säga att vänsternio-positionen tycker jag ju inte har varit bra de senaste mästerskapen. Jag tror att det var bra att det blev lite förändring, att Westberg försvann. Inte för att Westberg försvann, men för att det hände någonting där och att det inte blev, det blev lite mer hierarkiskt, och jag tycker att Roberts har varit bättre i detta mästerskapet, och det tycker jag Alm också har varit. Så att det blev nog bra att det hände något.
Om vi lyfter blicken lite, nu ska det noteras att det här, den här inspelningen görs idag innan finalen, och du ska faktiskt slippa tippa finalen. Men om vi tittar på finallagen, är du överraskad över att vi har Ryssland-Frankrike i final eller?
Alltså, tittar vi innan turnén så trodde jag att Norge skulle spela. Och tittar vi spelmässigt på kapacitet så är Norge absolut lika bra som de lagen. Men annars så var det väl de... Alltså det fjärde laget där är ju Holland. Sen tycker jag att Rumänien har varit absolut i nivå med de lagen ända till Niago blev skadad. Då har de varit på samma nivå över tid. Det har Sverige varit ibland, och Danmark varit ibland, och Montenegro ibland. Men de har varit 3-4 matcher i rad. Så de är med där uppe också.
Det känns som att det är fler lag, precis som du nämner, Rumänien, Montenegro och Holland. Längre ut i världen så hade vi Brasilien som var världsmästare för några år sedan. Det händer en hel del på damsidan, kan man notera.
Ja, men det blir bredare och bredare. Och det kommer ju länder som för 20 år sedan fanns ju inte Montenegro på damsidan. Det fanns inte som land överhuvudtaget, men där har ju absolut kommit ett land till extra. Och Holland har ju ingen handbollstradition och har egentligen bara damhandboll som det är idag. Så det har kommit lite sådana. Och samtidigt är Sverige ju också en sån nation. Alltså, för 10 år sedan har Sverige aldrig någonsin tagit en medalj och aldrig varit i närheten. Och vi blev 7 eller 9 och var jättenöjda. Och nu blir vi 6 och är lite halvbesvikna. Så att vi är väl också en av de nationerna och kommit efter Danmark och Norge.
Så bra, Ola. Tack för pratstunden och för många begåvade svar. Jag är inte förvånad.
Nej, tack.
På tur i raden utav legendarer i det här avsnittet är ingen mindre än Staffan Olsson. Staffan som har tack vare ett projekt lanserat utav Sportgrupp här i OV Helsingborg har engagerats för att komma ner och inspirera ungdomar på våra breddgrader med lite jämna mellanrum. Och man kan ju undra, Staffan, vad går projektet ut på?
Tanken är att vi pratar väl lite kanske om individuell utveckling framför allt, och att jag kanske ska ge med de här killarna lite nya övningar och idéer och sådär som man kan träna på hemma. Så att jag är tyvärr ingen medicindoktor som kan ta på dem och att de blir bättre handbollsspelare. Men att jag ska försöka inspirera dem lite och ge dem lite, lite nya övningar och lite tankesätt sådär som de kan inspireras av förhoppningsvis.
Med ditt internationella perspektiv, går det på något vis att titta på saker och ting som vi i Sverige är bättre på eller vi i Sverige ligger långt efter internationellt sett? Och då pratar vi ungdomssidan.
Ja, nu har jag inte följt den så jättenoga de kanske sista 2-3 åren. Men innan det, när jag var förbundskapten, så följde jag lite noggrannare. Framförallt då kanske på här sidan. Men att det är väl de här gamla klassiska egentligen som fortfarande gäller. Att svenska ungdomar är väldigt bra taktiskt utbildade och kollektivt utbildade. Och det ser man ju ofta att de får. Vi har ju kanske de största framgångarna i juniorlandslagen, och sen så börjar de andra nationerna komma ikapp oss i framåt U21 och i A-landslags sammanhang. Så att där gör ju svenska handbollsledare ett väldigt bra jobb med att de är väldigt bra grundutbildade och taktiskt också. Så att det är väl de andra bitarna som vi kanske ligger lite efter de andra nationerna.
Numerärt så är vi ju inte så många, men vi slås ändå med stora nationer som Tyskland, Spanien, Frankrike. Är det just den taktiska biten som du känner att vi är bra på, så att säga?
Ja, men det skulle jag nog vilja påstå. Men sen så har det ju skett en utveckling på. Nu känner jag till här sidan mest, men jag tror att det är hyfsat många tjejer också som kommer ut i Europa och spelar i bra klubblag. Och det är klart att det bidrar ju till, om man nu tittar på ett A-landslag, att vi är ganska bra på både dam och på här sidan också numera. Och det är ju också någonting som driver de här ungdomarna, att man vill komma utomlands och tjäna lite mera pengar och få uppleva de här fantastiska arenorna och mästerskapen som finns ute i Europa och världen. Så att, men det är klart att jag tror att vi kan bli bättre på vissa saker. Det är jag helt övertygad om. Och man räknar ju gärna upp de här länderna som har mycket, mycket mera invånare än oss. Men man får ju inte glömma bort att vi har Kroatien, Slovenien, Island som är mycket mindre nationer än oss och gör det minst lika bra som oss. Så det finns spann åt båda hållen där. Och jag tycker att vi i Sverige ska vara lite noggrannare kanske med att ta hand om våra ungdomar, för att vi har inte den här stora, stora IKEA-påsen att välja av spelare, utan den är lite mera kanske godispåsen, och vi kanske måste kunna fylla ut den lite, och det kan vi bli bättre på.
Du pratar mycket utveckling. Om vi tittar på utvecklingen på ungdomssidan kontra det du var med om i dina ungdomsår i Skåne och Södermära Cliff. Vad har hänt på träningssidan?
Ja, det är jäkligt mycket. Så lång säljningstid har vi inte. Men jag slet ut många tubsocker, hette det på den tiden. När jag sprang i hallen i Ekela och tränade väldigt mycket själv. Till min mammas stora förtvivlan. Men att, det har ju hänt otroligt mycket, och alla ledare har ju skaffat sig mycket större kunskap om det mesta, så att säga. Men att vi kan fortfarande bli bättre, och det är den dagen man tror att man vet och kan allting, då ska man sluta fort som fan.
Ja, även om Staffan själv skrattar åt det, så var det ju faktiskt de som var ungdomar på 70-80-talet som skördade sådana fantastiska framgångar på 90-talet. Kanske var det effekterna av träningsmetoderna på 70-talet då man sprang runt i tubsockar, eller så var det helt enkelt bara en fantastiskt bra generation. Vad säger du, Staffan?
Det är klart att en sån, och nu blir det alldeles lite konstigt kanske när man säger det själv, men jag tror att det händer relativt sällan att det kanske att man får fram så många duktiga handbollsspelare på under en och samma tidsperiod, så att säga. Så det händer ju inte så jäkla ofta, och det är ju inte bara i Sverige, utan man tittar i andra nationer också, så blir det ju några kanske årskullar som det blir extremt bra. Och vi hade väl turen att vi var ett gäng spelare där som spelade samtidigt, och många var jäkligt, jäkligt duktiga. Och sen blir det ju de här effekterna. Att framgång föder framgång och sådär också. Så att det, men det är klart att det var ju ett oerhört hårt jobb av oss allihopa för att vi skulle nå dit.
Och många tubsockar. Bra, Staffan. Det är dags för nästa träningspass om några minuter. Jag tackar för pratstunden.
Det var så lite.
Tack. Ja, då var det slut för den här gången och jag vill i vanlig ordning tacka Håkan Svensson utan vars hjälp vi inte hade haft en podd som heter OV. Jag vill också ha synpunkter på programmets innehåll och vad vi ska ta upp framöver. Och det vill jag ha på podden att ovhelsingborg.se. Alltså podden att ovhelsingborg.se. Skicka ett mail så är du snäll. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Det här var en podd som heter OV kapitel 23.